idag ska det då handla om Nya Testamentets trovärdighet, som ni kanske har förstått vid det här laget. Gamla och Nya Testamentet är ju den mest lästa skriften i historien. Nya Testamentet är ju, som man kan säga, kristendomens grundpelare. Och kristendomen står ju och faller på Nya Testamentets trovärdighet. Är inte Nya Testamentet trovärdigt, då har vi inte mycket att tro på heller. Så tänk då om Nya Testamentet bara skulle vara en saga, en legend som någon har hittat på. Gick Jesus verkligen på vattnet, eller är det ett senare tillägg? Frågor som dessa har jag ställt i den här undersökningen då, som jag gjorde på gymnasiet. Förvanskades Nya Testamentet under den tid som det gick från att det skrevs till att det mycket tryckkonstens hjälp mångfaldigades 1400 år senare? Forskare som Rudolf Bultmann, Bart Ehrman och Jesus-seminariet utesluter delar ur Nya Testamentet som icke trovärdiga. Medans F.F. Bruce, James White, hängivet försvarar Nya Testamentets trovärdighet, till exempel Henrik Kindvall bland annat också. Så, syftet då med detta arbetet har ju varit att skaffa kunskap om detta område. Jag tycker det är väldigt viktigt att veta i alla fall någonting om detta område. Jag själv vill veta om jag är hjärntvättad eller inte liksom. Om det jag har etat att jag kan tro på det med hjärnan. För det handlar inte bara om att när man går in i kyrkan så tror man hjärtat att man stänger av hjärnan, utan man kan faktiskt tro på Nya Testamentet med hjärnan. Det finns logiska argument som håller. Hur fördes då budskapet vidare från Jesus? Jo, enligt Nya Testamentet så tog Jesus upp till himlen, från de döda upp till himlen. Men vad hände då sedan med spridningen av budskapet? Det stannar ju inte av, det kan vi se konsekvenserna av idag. Nej, det spreds ju vidare av hans lärjungar, och de var ju väldigt ivriga med att sprida det här. Så det spreds ju över hela romarriket i princip. Under denna tiden då, när lärjungarna fanns, så då hade de inte börjat skriva ner det, för deras uppfattning var att Jesus skulle komma tillbaka innan de skulle dö. Men de insåg ju att det här uppdraget att göra hela världen till lärjungar, det var ganska svårt. Så till slut så började de skriva ner. Det fördes då vidare av lärjungar och ögonvittnen muntligt. Men sen då började man skriva ner evangelierna och breven till exempel. Detta gjordes ju då skriftligt. Och sedan så började man kopiera kopior av originalen, för att då föra det vidare och göra flera kopior så att fler kunde läsa det som kom att betraktas som heligt. De här kopiorna då, och Nya Testamentets original, de skrevs ju för hand. Det fanns absolut inga fotokopiatorer. Man kanske satt i en källare. De kristna var ju liksom en förföljd sekt under den första tiden. Och man hade liksom inte tillgång till en central redigeringsgrupp, utan det spreds ju. Och de flesta var analfabeter. Det blev mycket stavfel och flera olika variationer till exempel. Någon kanske försökte försköna, men någon ögat kan ju hoppa över en rad till exempel. Så vissa variationer finns det ju. Av de existerande manuskripten, avskrifterna då, som levt vidare tills idag, som vi kan se på museer och lite olika stans i världen, så finns det ungefär 19 000 till 24 000 av Nya Testamentet. Och jag kanske pratar lite långt ifrån micken. Så finns det ungefär 19 000 till 24 stycken kopior av Nya Testamentet idag. Och det blir nästan en ganska patetisk jämförelse med andra dokument från antiken. För Caesars galileiska krigen har vi 10 stycken jämfört med 19 000 liksom. Av ännu fler så har vi till exempel Iliaden, som kommer närmast Nya Testamentet, på 647 stycken manuskript. Och ändå så tycker man att de här är ganska trovärdiga. Man har ju lyckats rekonstruera ett ganska okej original med bara de här få manuskripten. Då kan man ju tänka sig hur mycket bättre det egentligen skulle vara med Nya testamentet 19 000 till 24 000. Sen ska man också tänka på att den kan skilja ungefär 800 till 1500 år mellan original och första kopian, eller olika kopior, när det gäller de här andra då, manuskripten. Det där är det tidigaste fragmentet vi har av dagen, eller av Nya testamentet. Det kommer från Johannes evangeliet 18:31-33 och vers 37-38. Detta fragment kallas P52 och hittades i Egypten år 1920. Och detta var ganska, man fick flytta tillbaka, för man trodde att Johannes evangeliet skrevs mycket senare, men på grund av det här fragmentet så fick man flytta tillbaka i tiden att det skrevs mycket tidigare. Och ju närmare en kopia kommer originalet, desto bättre. Eftersom Johannes evangeliet skrevs ungefär 90-100 så kan P52 vara den andra eller tredje kopian av Johannes evangeliet, eftersom det skrevs år 120. Så. Men för att förstå det här i praktiken då, det är ganska enkelt att stå här och rabblera fakta, men det är ganska svårt att förstå också kanske, så gjorde jag ett experiment helt enkelt hur det här med textkritik fungerar då. Textkritiken är ju när man jämför olika, till exempel antika dokument, manuskript av ett dokument, för att då utesluta och rekonstruera ett trovärdigt original. Så då gjorde jag ett experiment med tonårsgruppen här nere då för ett halvår sedan ungefär. Eller ett år sedan. Och de fick 5 minuter på sig att skriva 2 stycken kopior av ett original. De fick 5 minuter på sig att skriva av detta originalet då. Den första generationen på 2 personer skrev av detta originalet. Sen skrev den andra generationen av deras kopior. Och den tredje, den fjärde och den femte. Så det fortsätter, så det blir ett släktträd av manuskript och avskrifter. Man kan ju tro, och det är många som försöker få det att framstå som att Nya testamentet är bara kopior och så har det blivit helt fel. Då tror man att kopia på kopia på kopia. Men så är det inte riktigt, utan det är kopia och så sprids det ut i olika grenar. Och detta är väldigt viktigt för Nya testamentets trovärdighet. Detta är originalet då, som de första fick skriva. Detta experiment blev ungefär 35 kopior. Och kan man tänka att men det är ganska enkelt att skriva om sån här text. Det blir inga versioner överhuvudtaget. Fel. Det blev 228 versioner jämfört med originalet. Och det är ju ändå ganska mycket. Några av de här kopiorna då var väldigt välskrivna och bra utförda, som den här då från den femte generationen i en av släktträdets grenar, där vi bara hittade 2 versioner ungefär. Till skillnad mot detta manuskript då, som inte riktigt är lika välskrivet och ganska svårt att förstå vad det kan stå. Jaha, okej. Okay. Där då. Det är inte lika lätt att se vad det står där. Nästa kille som skulle skriva av det här då, han var den som tyckte att det här skulle vara det enklaste man kunde göra. Tji fick han. Man kan då se att där har en hel rad försvunnit. Och flera ord som fått en helt annan betydelse. Så här blev då släktträdet med manuskript. Där har vi originalet och sen var det 2 stycken som skrev av där. Och gjorde 2 kopior var som sträckte ut sig och blir olika grenar fram till 50 generationen. Och så har de här olika grenarna då. Nu när då försvann en hel rad i en av grenarna, så kan man ju tänka, om man bara skulle kolla på ena grenen så skulle det vara ganska förödande för det här dokumentets trovärdighet. Men då är det ju så att i textkritiken så jämför man olika grenar. Så säg att det är den grenen som är, det är något jättekonstigt ord eller en rad som fallit bort. Men i den och den grenen så visar det att något helt annat. Och de, är det fyra grenar som stämmer överens och det är en som är fel, då kan man ju tänka att ja, men då måste ju det den som har bort. Och om det är 35 stycken som har rätt och det är en kopia som det är ett ord fel, så är det ju den som den ordet som ska bort. Så textkritiken innebär alltså att man jämför kopior och olika generationer av det här släktträdet då, för att få fram ett trovärdigt original. I en av grenarna så blev det, först stod det i originalet det troende förklarade, och sen blev det det trodde förklarade, och sen blev det det trodde fortfarande. Och som sagt, om man skulle kolla bara på detta i en gren av trädet, så skulle det vara ganska förvanskat. Detta är textkritiken då, och nu kommer vi till andra gruppen av försökspersoner i det här experimentet då, textkritikerna som ska försöka rekonstruera en text av de här manuskripten då. Det här är en person som fick 5-8 kopior av olika generationer, och han lyckades helt felfritt rekonstruera texten till punkt och pricka genom de här många av de här, genom att jämföra då manuskripten. Nästa person lyckades också lika utmärkt med att rekonstruera då. Ja, det är ungefär så här då som textkritiken fungerar. Nu måste jag hänga med också. Ja, så här fungerar textkritiken, och det är ju ingen... textkritiken är en vetenskaplig metod. Den används lika väl på kopior av Nya Testamentet som kopior av Iliaden eller Caesars Galileiska krigen eller vad man nu kan ta. Ja. Men detta experimentet då kan ju inte riktigt ses som vetenskapligt, eftersom det då skulle behövas mer resurser och mer... ja. Precis. Det är inte riktigt vetenskapligt, men det indikerar ju att textkritiker kommit nära att genom generationer av kopior så kan man få fram ett ganska trovärdigt original, en rekonstruktion. Det finns ungefär mellan 112 000 till 150 000 ord i Nya Testamentet. Och det finns alltså fler variationer i de grekiska kopiorna än vad det finns ord i Nya Testamentet. Detta kan man ju tänka är ganska förödande, men man måste ju tänka på också vad detta är för variationer och vad det har för betydelse. Och egentligen så är det ganska otroligt att det bara är så här få variationer för de här grekiska manuskripten då. Ett manuskript kan vara ett fragment eller ett helt Nya Testamente eller en bok av Nya Testamentet. Och det innebär då att vi har ungefär 1,300,000 sidor att gå igenom. Och det är ganska otroligt att det bara är 400,000 variationer ändå. Så hur många versioner av varje typ finns det? Till en början så kan vi sålla bort över hälften av variationerna. Som misstag, helt enkelt stavfel, helt enkelt betydelselösa. Och det påverkar varken teologin eller ideologin i det här testamentet. Alltså de flesta misstagen gjorde ju stå av trötta skrivare. Ni kan ju tänka er att sitta och skriva av ett helt nya testamente med enda belysning som ett ljus. Då blir man ganska trött, troligtvis. Alltså slutsatsen av det här då, det blir ju att det finns inte så många meningsfulla variationer. Det är ungefär 1% ifrågasatt av de här 4000 variationerna. Då är ju ungefär 1500 till 2000 betydelsefulla variationer. Både Greg Kokel, ledare för organisationen Stand to Reason, och F.F. Bruce, professor i... textkritik. De har kommit fram till att inga av de här variationerna påverkar det teologiska budskapet eller ifrågasätter den historiska faktan, kristen tro eller kristen moral överhuvudtaget. Detta beror bland annat på att flera versioner, som till exempel Bart Ehrman listar som icke-trovärdiga, finns bekräftade i andra delar av Nya testamentet. Om man kollar på Lukas 24:51 så är detta är en version som egentligen inte ska finnas med i Nya testamentet. Och kan man ju tänka, oj, vadå, fanns inte himmels, beskrev inte Lukas himmelsvärlden? Jo, det gjorde han. Fast i apostlagärningarna. Så den variation då, eller denna citat som Bart Ehrman avlägsnar, bekräftas ju i apostlagärningarna med ganska mycket mer detaljerad information. Ja, och så är det också med många av de andra bibelställen. Och många bibelställen påverkas inte av att de, eller Bibelns budskap påverkas inte av att vissa av variationerna inte ska finnas med, till exempel. Men låt oss då säga, ja, fortsätta. En annan metod då, en textkritik för att undersöka ett antikt dokument, det är historisk kritiska metoden. Och det innebär till helt enkelt att om jag skulle gå och gräva ute i en öken eller någonting och stöta på en kista med papyrusrullar, vad gör jag då för att se vad det här är för ett dokument? Jo, jag ställer helt enkelt logiska frågor. Varifrån kommer det här dokumentet? Vem har skrivit det? Varför har det skrivits? Ja, och etc. Bekräftas det av arkeologin? Stämmer det överens med tiden? Med folk som har skrivit från denna tid annars? Historiker och annat? Och då folk som har skrivit från denna tiden är till exempel Julius Africanus, som citerar ett av Tallus verk, där Tallus försöker bortförklara det här med att jorden förmörkades då Jesus dog på korset. Eftersom Lukas då beskriver i 23:44 att hela jorden förmörkades. Och det kan man tänka att ja, men det borde ju ganska många ha sett. Och det var det också. Till exempel Julius, till exempel Tallus då, försöker bortförklara detta, så denna händelse med att det skulle vara en solförmörkelse. Men detta är ganska oförnuftigt, för en solförmörkelse kan inte ske under fullmåne, för det var tydligen fullmåne då Jesus dog. Det var helt enkelt fullmåne då. Och solförmörkelse kan inte på naturlig väg inträffa under fullmåne. Fler källor som tyder på detta är Tertullianus, som benämner det som en kosmisk världshändelse, då denna solförmörkelse förmodas sågs av romarna då också. Och en grekisk författare vid namn Flegon nämner att under den 202 olympiadens fjärde år, den sjätte timmen, ungefär 33 år efter Kristus, inträffade den största solförmörkelsen i historien då, skriver han nu. Så det finns helt enkelt utom bibliska källor som bekräftar många av de här citat och olika delar av Nya testamentet. Alltså stämmer mycket av Nya testamentet överens med folk som har skrivit från annat folk som har skrivit från denna tid. En annan del då, det är ju en annan viktig del är då, det är ju arkeologin. Hur såg det ut på denna tid när Jesus gick på jorden? Hur såg det ut på denna tid? Till exempel så finns det ett exempel i Johannes 5:2. Så står det: vid fördammen i Jerusalem fanns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det var 5 pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Innan år 1888 så hade man inte hittat denna Betesda-dammen överhuvudtaget. Och det sågs då som ett exempel på att nej, Johannes var inte med vid det här tillfället och han beskrev inte detta tillförlitligt. Men år 1888 då så satte man spaden i sanden och hittade en damm. Och mycket riktigt så fann man 5 pelargångar, precis som Johannes beskriver. Det låg även en kyrka där, som en gammal urkyrka då, som bekräftade att detta var Betesda-dammen. Ja. mer arkeologiska grejer. Detta kanske inte så mycket betydelse för just Nya Testamentets trovärdighet så, men det, detta exemplet visar att mycket av delarna är tillförlitliga. Till exempel i Romarbrevet 16:23 avslutar Paulus sitt brev till romarna med en hälsning, bland annat från statskassören Erastus. Och denna Erastus då fanns man en inskrift på av då under en utgrävning i Antiochia. En gatsten då där det lyder Erastus, ledare för allmänna byggen, la denna gatubeläggning på egen bekostnad. Och man tror då att detta skulle kunna vara samma Erastus som Paulus omnämner i sitt brev till romarna. Att vara objektiv är något vi människor har svårt för när ett ämne berör något personligt eller en personlig åsikt eller uppfattning. Vi har oftast förutfattade meningar om saker och ting, vad vi än går in i. Och vi människor, vi strävar efter att verkligheten ska stämma överens med vår personliga uppfattning. Och vi vill att bevisen ska peka mot det bevis som gynnar det som vi redan bestämt oss för att tro. Det är rent mänskligt och det kan färga så kallad objektiv forskning. Man försöker vinkla fakta till sin egen fördel, det är det många som försöker göra. Men jag har då försökt att ta mig en ordentlig titt på vad som ligger till grund för Nya Testamentets trovärdighet. Och jag har insett att textkritiken fungerar, men annars blir den hjälp av mitt experiment. Och det finns ofta ibland noter i biblar som visar att här skulle det vara en annan variation, eller att här finns det två variationer att välja på, etc. Som vi ofta gör så skapar vi helt enkelt endast lite på ytan. Vi vågar oftast inte ta oss en riktigt ordentlig titt på det fakta som ligger till grund för vad vi tror på. I rädsla över vad vi kanske finner, och det var ju en liten rädsla jag hade då, att oj, vad är det jag kommer finna här? Men man tänkte ju ändå att ja, men det här med Nya Testamentets trovärdighet är ganska glamoröst och enkelt att ta sig in i. Det är ju så många som säger att det är trovärdighet, eller i kyrkan i alla fall. Men det är inte lika glamoröst och enkelt som jag trodde. Man behöver ha en ganska bra helhetsbild och ta sig in i, fördjupa sig ganska bra. Men jag har insett att textkritiken fungerar, och därför kan vi ha ett väldigt trovärdigt Nya Testamente. 99% av Nya Testamentet är i princip rakt igenom trovärdigt av alla. Och på en text som skrevs för 2000 år sedan ungefär, så är det helt otroligt bra, citerar jag Henrik Kindvall. De här 1% som är kvar, det har ju ingen betydelse för den teologiska konsekvensen överhuvudtaget. Min slutsats är då att Nya Testamentet, det står stadigt i historien, har en väl förankrad grund i historien. Och de som säger att det här är ändå saga, för om man möter, när jag vet ut och pratar med folk, så kan jag möta folk som säger att det här är bara en saga, det här är en legend. Men det kan absolut inte vara en saga eller en legend, för det finns alldeles för mycket, det är alldeles förankrat i historien för att kunna vara det. Så mitt svar, och även Henrik Kindvalls, F.F. Bruce, Lee Strobel, måste vara att Nya Testamentet är ett historiskt trovärdigt dokument. Så.
Är ni trötta?
Det lär ni vara.
Är alla trötta eller? Ska vi se om den här funkar. Ska vi stå upp lite grann? Det blir lite längre idag, men jag tycker det är värt det. Du kan ta den, ja. Så sträcker vi på oss lite, så kan vi liksom få lite energi att lyssna lite till. För jag tycker det här är för värdefullt. Okej. Tobias kan ta den andra där, ja. Okej, har alla sträckt på sig nu? Riktigt. Ni får stå eller ni får sitta. Det får du göra som du vill. Men det är ändå så pass värdefullt det här, så vi ska ta några minuter till. Tobias, du har ju varit med sedan du var barn i söndagsskolan och i vårt tonår, har du sagt. Och du har hört de här berättelserna från Bibeln vid många olika tillfällen. När var det som du först började fundera över de här frågorna, om du kunde lita på Bibeln?
I skolan så blir man ganska hårt ansatt om man försöker tro på det här med kristendom och Nya testamentet och Gamla testamentet. Så är det många som tror att det här bara är en saga, en legend eller så. Så mycket där ligger det att man försöker, att jag försökte se vad det kunde vara i då. Men egentligen så började med när jag och Jakob Melin var på en föreläsning med Henrik Kindvall ute i Ekult, rätt ute i skogen. Och där jag blev väldigt inspirerad, för jag insåg ju att det fanns, det han sa där berättade att det fanns väldigt mycket att gå på. Så ville jag undersöka det här själv, så jag köpte bland annat hans bok där och började läsa igenom den. Men sen då låg det ju det lite på hyllan fram till gymnasiet då jag skulle komma på ett projektarbete. Och då insåg jag att jo, men det här kan vara bra att skriva. Jag vill veta mer om det här och jag vill få ut det. För jag tror att det är väldigt viktigt.
Vad tror du, Tobias? Tror du att det finns risk att en del går liksom med skygglappar genom livet? Att man tänker att jag har min tro i hjärtat och det får räcka. Och så är man lite rädd för det här med forskning och vetenskap. Och till slut kanske tron tar stryk, därför att man vågar inte att ifrågasätta det man hör i skolan och det som liksom vetenskapen säger. Har du mött sådana situationer eller?
Ja, jag tror definitivt att det kan vara en risk att man försöker gå in med skygglappar genom livet. Eftersom det kan vara ganska svårt och gå igenom. Ibland är man kanske rädd för att finna och verkligen undersöka om man står på en stadig grund. Och man vill kanske bara tro med hjärtat, men jag tror det är viktigt att i denna fråga förena hjärta och hjärna. För det går inte att stänga av hjärnan när du går in i en kyrka eller när du försöker vara med Jesus. Då blir det fel, och då har vi inte mycket att säga till om när vi försöker tala med andra människor och försöker leda dem till frälsning. För många människor idag är ganska intelligenta och många vill ha det här. Varför kan du tro på Nya testamentet? Är det verkligen en trovärdighet i det? Så därför tror jag det är väldigt viktigt att undersöka vad man tror på, helt enkelt.
Vad har du mött för reaktioner hos folk när du har tagit upp det här? Hos folk utanför kyrkan, hos dina kompisar och så. Vad har de sagt?
Ja, de blir ganska paffa när man har så mycket att komma med. Så jag vet inte vad jag ska säga. Jag fick inte riktigt snacka med mina klasskompisar eftersom det var inte så många på redovisningen, och det var inte så många som sa någonting efter jag tryckte upp häftet och gav en till varje person. Så från det har jag inte hört så mycket, men annars när man varit ute och snackat med folk så tycker många att det är väldigt intressant. Och att det är intressant att någon typ ung 19-åring har sån stor koll på det ändå. Och även så är det många av mina kompisar, till exempel nu på bibelskolan, som också blir ganska paffa över att man har ganska stor koll på det. Och det är många som vill veta mer där också, och det är många som vill veta mer utanför kyrkan också. Så där är vi försöker ju söka folk utanför kyrkan, är då det är det kyrkan handlar om. Så då måste vi kunna möta med lite logik ändå. Det går inte att vara helt naiva.
Alltså, jag tyckte det var jättekul när jag fick veta att Tobias skulle göra det här studiet. Jag minns ju själv när jag gick på gymnasiet och jag gjorde ett projektarbete. Det var lite liknande Tobias faktiskt. Och det handlade om Jesus från Nazaret. Vem var han egentligen? Och det handlade om trovärdigheten. Var Jesus den som Nya testamentet säger att han var? Har han verkligen levt som Nya testamentet säger? Har han verkligen dött och uppstått? Kan man lita på det? Det var lite liknande det du har gjort, och jag minns hur stark min tro blev efter det här och hur frimodig jag blev att presentera Jesus. Vad har det här fått för konsekvenser för dig?
Alltså, det är klart man till en början så kan jag ju ärligt säga att när jag började titta på det här då att oj, det här var ganska skrämmande. För då fick man en ganska oklar bild och en ganska jobbig bild. Men när man började ta in allting, det mesta man kunde få tag i, så började man inse att det läget som man trodde var väldigt ganska dåligt, det är bättre än vad man kan tro egentligen. Så på det viset har ju min tro stärkt så också. Och vissa av de här variationer då, som till exempel inte skulle finnas med i Nya Testamentet, jag tror att skriften är inspirerad av Gud och att detta kan ha lagts till för att det ska vara sen liksom. Så jag får ju en starkare tro på det viset, och det stärker ju mig när jag kan svara folk på folks frågor.
Och vi har ju det här temat nu i höst, Gud i vardagen, Bibeln också då i vår vardag. Och Tobias, du ska få sluta med att säga, vad betyder Bibeln i din vardag? Betyder den mer i din vardag nu efter det här?
Ja, det gör ni ju. Och speciellt nu när jag går bibelskola, för då har vi en halvtimmes lektionstid med Bibeln. Men ja, det blir det ju att den gör. För jag kan ju tro mer på, om författarna är trovärdiga med oviktiga detaljer, eller detaljer som tid och vad det hände och så tror jag att då kan också Jesus ha gått på vattnet. Om de är trovärdiga med det, så beskriver de också det trovärdigt. Så på det viset så stärker det min tro. Och därför läser jag ju Bibeln mer, det var det jag skulle fråga på. Så därför blir det att man läser Bibeln mer så.
Kanon! Hörrni, vi sen under fikat här nere, så får ni tillfälle, om det är någon som vill ställa någon mer fråga till Tobias, så ta tillfället då. Jag tycker vi ger honom en riktig applåd igen.
Jag kan ju säga det då att den här lilla presentationen är ganska liten jämfört med hela projektarbetet. Så egentligen har ni fått en väldigt liten bild, en ganska kort sammanfattning. Likaså jag tryckte ju upp häften till klassen, och som jag också försöker sälja några av dem då, för jag tycker det, jag tror det är bra att sprida det här, att folk behöver ha koll på det här helt enkelt. Så det kommer ni kunna köpa eller beställa här ute då, som jag kommer trycka upp. Och sen det hela projektarbetet, det är hyfsat stort, så det blir ju bara en liten sammanfattning av det här. Så om ni vill veta ännu mer, så har jag liksom projektarbetet, och kan man ju skicka det på genom internet eller något vis. För ja, det finns väldigt, 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 väldigt mycket mer.
Så ta kontakt med Tobias efteråt om du vill beställa det här. Så trycker han upp så många häften som man får beställning på. Tack så bra.
Tack så mycket.